17-årige Frunse Sagatelian som sköt ihjäl 54-årige Fredrik Andersson på gym i mars 2022 och i april fritogs i samband med tandläkarbesök är nu häktad för bombattentatet mot lägenhet i Ronna i Södertälje i tisdags, är på sannolika skäl misstänkt för försök till utpressning. Två fall av anstiftan till utpressningsförsök samt anstiftan till mordförsök. Frunse Sagatelian heter en sällsynt vedervärdig importvarelse som förpestat Sverige i ett antal år nu. Han är välkänd, ökänd i våra kretsar därför att han mördade en person som vi kände lite grann. En viss Fredrik Andersson som var, han var politiskt aktiv i Medborgerlig Samling, vilket det har skrivits en del om. Han var också en del av vårt nätverk. Han var radiobubblalyssnare och någon som vi fick kontakt med den vägen. Han var också en person som verkar ha varit absolut totalt universellt omtyckt. Alla har bara väldigt mycket gott att säga om honom. Han jobbade som dörrvakt i nöjesvärlden i Stockholm. Så han var en person som träffade mycket människor. Gjorde ett intryck. Tre barns far var han också. Tre barn blev faderslösa den dagen. Då när han mördade Fredrik Andersson så var Frunse Sagatelian, han var 16 år gammal. Han var redan tungt kriminell, han hade redan blivit dömd för åtminstone ett brott, misshandel tror jag. Och när han begick då det här mordet så var han egentligen på det där gymmet där det hände. Han var där för att döda någon annan. Någon som är Bandidos som han hade en uppgörelse med. Det säger någonting, va, om du är 16 år och du är ute och jagar Bandidos medlemmar. För att skjuta ihjäl dem på ett gym. Det är ganska extremt. Så han var 16 år när han dömdes. För att döda Fredrik Andersson så var han 17 år. Den första domen han fick i tingsrätten var sluten ungdomsvård i 2 år och 11 månader. Knappt 3 år i sån här så kallad ungdomsvård skulle han få. Om han hade varit vuxen så hade straffvärdet, på pappret i alla fall, hade varit 18 år på det han dömdes för. Och sen så skärpte straffet i hovrätten. Så då fick han 4 års ungdomsvård. De lade på lite 30%. Så att det verkligen skulle kännas. Och han dömdes också i hovrätten för mordförsök. Han frikändes i tingsrätten från mordförsök. Men han dömdes i hovrätten för mordförsök. Och det är alltså mordförsöket på den här Bandidos-medlemmen, om jag förstår saken rätt. För tingsrätten ansåg inte att det var bevisat. Att det var det som egentligen var syftet. Ja. Och sen rymde han. Den här uppmärksammade våldsamma rymningen. Då skickade honom till tandläkaren. Så han sa, oj, oj, jag har så ont i tanden. Jag har hål i tanden. Oj, jag måste gå till tandläkaren. Och det här var trots att han var kategoriserad som, ja, jag vet inte exakt vad det kallas, men liksom säkerhetskategoriserad som den farligaste nivån av brottsling på fängelse. Trots det så skickade de iväg honom till tandläkaren. Vilket såklart ledde till att han hade ett antal kamrater som kom tungt beväpnade och fritog honom från tandläkarmottagningen. Jag tror det var några poliser där. Men de övermannade poliserna fritog Frunse Sagatelian. Och sen så greps han igen. Av en slump. Alltså märkligt. Polisen gjorde tillslag mot en lägenhet någonstans. För att det var misstanke om ett narkotikabrott. Och så kollade de då. Liksom, kollade de lägger på alla som var där. I samband med gripandet. Och upptäckte då att en av de personerna som satt i den lägenheten. Var Frunse Sagatelian. Så då åkte han in igen. Och det var inte första gången förut som han rymde smet undan tidigare. För att det finns en väldigt intressant historia om något som hände tidigare. Så direkt efter mordet på Fredrik Andersson så flydde Sagatelian landet. Han åkte hem till Armenien som är hans hemland. Och medan han var i Armenien så hände en absolut häpnadsväckande sak. Därför att han tilldelades nämligen ett svenskt medborgarskap medan han var i Armenien. På flykt undan det här mordet som han hade begått. Så när han kom tillbaka till Sverige så var han medborgare och kunde kvittera ut ett pass. Men till saken hörde att polisen visste var han var. De letade efter dem för det här mordet. Och de visste att han var i Armenien. De visste var han var i Armenien. Och så fort han kom tillbaka till Sverige så grep de honom. På liksom Arlanda eller var det var. Så fort han kom tillbaka så grep de honom. Men de passade också på genom ett pass. Medan de väntade på honom. På att han skulle komma hem. Ja, men vad ska vi göra nu liksom? Vi har käkat vinerbröd och tagit kaffe. Och Sagatelian har inte, Frunse har inte kommit hem än. Vad ska vi göra i eftermiddag? Ja, men Vi gör ett pass, vi gör till medborgare. Det är liksom den svenska staten i ett nötskal. Ja. Och nu har han då, om jag har förstått saken rätt, jag har inte helt klart för min tidslinje här, men som jag har förstått det så har han lyckats begå ännu mer grova brott medan han har suttit häktad. Så han har suttit bakom lås och bom sen han, för han var bara, när han rymde på tandläkaren, han var bara på fri fot i en vecka och sånt där. Jag tror att han har suttit inlåst sedan dess, men det stoppar ju inte Frunse från att fortsätta med sina vanliga grejer. Han har haft någon konflikt med någon personal på det här. Det är inte ett fängelse då, men det är ett sånt där SIS-boende, eller vad heter det? SIS-hem för ungdomar. Han har haft en konflikt med någon i personalen. Han försökte få dem att smuggla in en mobiltelefon till honom. Och när de vägrade så piskade han upp en konflikt som bland annat handlar om att han har hittat på att den här personen, den här pliten, eller vad det nu är, liksom personen på det här SIS-hemmet, ska ha en skuld, ska vara skyldig honom pengar. Och med det som förevändning så har han ordnat då liksom utpressning och den här sprängningen i Södertälje. Och nu då så åtalas han då för liksom utpressning, försökt utpressning, anstiftan till motförsök eller vad det nu är för någonting. Ja. Riktigt ruggig historia det här. Frunse saga till igen.
Ja,
han är bara 17 år. Vad ska han... Vi har mycket att se fram emot resten av hans säkert långa liv i Sverige.
Ja, nej, men jag kan bara säga som justitieministern att det här är inte rimligt helt enkelt. Det är inte bra. Nej, men det är ju också ett exempel på att hur länge ska man diskutera det här med straff för folk som är så här relativt unga. Det skulle kunna ha genomförts för länge sedan, och även av den här trögtänkta regeringen kunde ha genomförts ganska raskt. Alltså ingen skulle ju vilja protestera om de, inte tillräckligt många i alla fall, om man sänkte myndighetsåldern för straff avsevärt alltså. Men tänk dig själv alltså om du var barn till han som mannen som sköts på Delta Gym och veta liksom att idioten som gjorde det, han liksom han finns på en ganska bekväm inrättning där han dessutom har tillgång till alla livets bekvämligheter och kan rymma ganska lätt, och där ska han sitta några få år och sen ut. Alltså det är så moraliskt nedbrytande för de anhöriga, och för alla andra så är det ju också nedbrytande, fast inte lika allvarligt. Att vi inte har lagar som gör att man kan låsa in även fan 11-12-åringar eller att skicka ut dem. All historia visar, även modern historia, att det finns ju ingenting som är farligare än barn som är beväpnade. Alltså i verklig mening barn. Merparten av de som har deltagit på de röda khmerernas sida, alltså de allra värsta kommandorna, de hade liksom barn ner i 12-årsåldern och även som lägervakter. Det finns ingenting som säger att det är speciellt skyddsvärt att man ska ta hand om sådana extra på något humant och fint sätt. Det är tvärtom. De kan vara farligare än de äldre till och med. Men ingenting händer.
Jag kan intyga som småbarnsförälder att barn är oerhört omdömeslösa och empatilösa. Det är de sista människorna som man vill sätta ett vapen i händerna på. Det är en intressant poäng som du tar upp där, Boris. Det här med att straffa så kallade mindreåriga. Det är ingen överraskning att jag kanske tycker så här, som jag pratade tidigare i bubblan, om att jag tycker att hela begreppet mindreårig är nonsens. Man borde inte ha de här gränserna överhuvudtaget. Behandla folk olika beroende på hur många år som har gått sedan de föddes. Men ett annat väldigt konkret problem som finns och som är väldigt välkänt som det skrivs om, det är att när man har den här typen av väldigt milda påföljder för folk som är under ett visst antal år, det skapar ju väldigt starka incitament för kriminella gäng att ge en viss typ av uppgifter till de personerna. Så då ser man ju till att man har 14-åringar som begår brott, och gärna att de begår liksom de tyngsta brotten.
Mm.
Man kan skicka fram dem och göra liksom grovjobbet, för att de kommer ändå inte få något kännbart straff. De kommer bara få liksom, sitta på något ungdomshem, kan de gå till tandläkaren och gå därifrån när de vill och så vidare. Det man borde göra är att man borde göra precis tvärtom. Alltså kanske inte straffa barnen hårdare, men man borde straffa deras föräldrar och kanske andra människor i deras släkt. Alla vuxna människor som finns runt omkring dem och som på minsta lilla sätt kan anses vara ansvariga för deras agerande. De borde sitta i fängelse.
Ja, visst.
De borde kastas ut i landet givetvis. Men om vi prompt måste ha dem i landet, den här typen av odjur, så kastar de i fängelse. Föräldrarna, farbröderna, morbröderna och kusinerna och hela packet in med dem i fängelse. Då kanske vi skulle få någon sorts förbättring.
Men det finns, ja, man rev deras bostadshus. Den israeliska modellen. Ja, men det finns en annan väldigt vanlig felsyn i det här fallet också. Och det är ju både bland politiker och media och alla dessa socialarbetare. Det är det här snacket om att om de stackars barnen, de blir förledda av äldre, liksom hänsynslösa och amoraliska gangstertyper. De lockas med chokladkakor och märkeskläder och sen lockas de djupare och djupare in i detta. Senaste året har jag läst två omfattande förundersökningar om två olika gäng i söderort. Och i båda fallen så är det ju så här att två olika gäng formeras av folk som är under 15 år. De organiserar sig, börjar med råna jämnåriga, kliver sen upp och så vidare. I åldrarna begår grövre och grövre brott. Ingen i gängen är över 15 år. Och sen kliver de iväg och erbjuder sina tjänster. Så att det är alltså det är inte små förlästa människor som tubbas eller luras eller tvingas att begå brott. De är liksom självgående brottslingar.
Jättesynd av de här små barnen. Ingen som har berättat för dem att det är fel att döda
andra människor.
De hade ingen aning om det.
Nej.
Det var intressant tycker jag, Boris, det här du sa om att jag tror att det var det jag hörde dig säga i alla fall, att du tror att det skulle kunna finnas rätt starkt stöd, folkligt stöd, för att ändra de här reglerna. Och när jag tänker på det så inser jag liksom att jag förstår att det finns folk som så här, tycker synd om dem för att, ja men de har inte fyllt 18 än och då är de hjälplösa stackare, jättesynd om dem. Men det borde vara en väldigt liten del av alla människor som är så svagtänkta.
Ja, alltså det är det som gör Strömmers och skitregeringen än mer liksom värd att angripa. Därför att det är ju öppet mål här. Alla skulle liksom, en stor majoritet skulle se detta som en befrielse. Och det skulle ju stävja de kriminella gängens framfart mer än någon annan åtgärd man hittills har vidtagit. Låsa in de farliga glina helt enkelt.
En annan variant om man vill vara lite mer så här svenskt, subtil och byråkratisk. Det skulle kunna vara att man helt enkelt formellt myndigförklarar de här personerna. Jag kan ju tycka att det finns en stor rimlighet i det. Till exempel om du mördar någon, då kan vi absolut myndigförklara dig omedelbart. Det spelar ingen roll om du är 12 år liksom. Om du har fattat beslut att döda en annan människa och gått in och skjutit dem med brottmod. Grattis! Du är nu myndigförklarad. Jag vet inte om det finns en sån myndighetsförklarande process i Sverige, men jag tror att det finns. En sån juridisk process. Man kan egentligen använda den i alla de här fallen. Och då kan ju ingen sån här svensk paragrafryttare beklaga sig. För det är ju i lagens mening en vuxen person.
Men du kommer ihåg det gamla Miljöpartiet har drivit stenhårt att sänka rösträttsåldern till 13-14 år sådär.
Mm.
Och det måste väl rimligen innebära att när du har du fått rätt att rösta så är det också, då är det myndigförklarad, antar jag.
Mm.
Vi får backa Stenevi här helt enkelt.
Misstänker tyvärr att Miljöpartiet har en annan idé om det där. Jag tror att de vill omyndigförklara alla människor. Bara ge rösträtt till
barnen.
Fritt var vända på stegen. Rösträtt till barn, inte till någon annan. Ja, det vore väldigt spännande, väldigt, väldigt spännande om någon kunde lyfta den frågan. Det skulle nog skapa en del intressant kognitiv dissonans. Mm.